När man ser någon recension på en bok så står det, om du bara ska läsa en bok i år så läs den här. Och då tänker jag alltid, om du ska läsa en bok i år läser du alldeles för lite. Eller hur? Men det där är olika. Hörrni, vad fint att få vara här med er idag och få dela gudstjänstgemenskapen med er. Vi ska läsa en ganska dramatisk text skulle jag vilja säga. Vi kommer in i alldeles inför påsken, vilket vi ju är nu, och läser en text där det börjar med att Jesus talar med Simon Petrus, och vi läser från Lukas evangeliets 22 kapitel och vers 31 och framåt. Simon, Simon, Satan har utverkat åt sig att få sålla er som vete. Men jag har bett för dig att din tro inte ska ta slut. Och när du en gång har vänt tillbaka så styrk dina bröder. Simon sa, med dig Herre är jag beredd att gå både i fängelse och i döden. Han svarade, jag säger dig Petrus, tuppen ska inte gala i natt förrän du 3 gånger har förnekat att du känner mig. Och så hoppar vi till vers 54. De grep Jesus och förde honom till översteprästens hus. Petrus följde efter på avstånd. De gjorde upp en eld mitt på gården och slog sig ner omkring den. Och Petrus satte sig mitt ibland dem. En tjänsteflicka fick se att han satt där i eldskenet, och hon såg noga på honom. Och så sa hon, den där mannen var också med honom. Men Petrus förnekade det. Nej, jag känner honom inte. Strax efteråt fick en annan syn på honom och sa, du hör också till dem. Petrus sa, nej, det gör jag inte. En timme senare var det någon som försäkrade, visst var den där också med honom. Han är ju från Galileen. Men Petrus sa, jag förstår inte vad du menar. Och just som han sa det, gol en tupp. Då vände sig Herren om och såg på Petrus. Och Petrus kom ihåg detta som Herren hade sagt till honom. Innan tuppen gal i natt har du förnekat mig 3 gånger. Och han gick ut och grät bittert. Har du någon gång tänkt, nu har jag fallit igenom på ett sätt som aldrig kan repareras? Har du varit med om det? Det är många som nickar. Den här texten, den handlar ju om hur Petrus, den kommande ledaren för den lilla apostlakretsen och den framtida ledaren för hela kyrkan när den växer fram, hur han faller igenom på ett sätt som han själv aldrig trodde var möjligt. Vad är det som händer här? Jesus berättar för Simon Petrus att han ska vara med om sitt livs djupaste kris. Och han berättar det genom att på ett lite märkligt sätt glänta på gardinerna liksom till vad som sker i det osynliga. Satan, säger han, har kommit med ett önskemål. Visst är det märkligt? Det påminner ju väldigt starkt om inledningen till Jobs bok, eller hur? Där åklagaren kommer inför Gud, det är alltså samma djävul, och säger, om Jobb inte hade det så bra i livet så skulle han inte vara så rättfärdig. Det är för att det har gått så bra. Det är för att han surfar runt på sin räkmacka som det går så bra för Jobb och han tror på dig. Låt mig beröva honom på allt han håller kärt. Då ska du se att han slutar tro. Och likheterna med den här historien är ju slående. Jesus står inför påskdramats liksom, det är bara tajta till sig runt Jesus och lärjungarna, och det är extremt hotfullt. Och Petrus som har varit ledare i lärjungakretsen i flera år. Nu får han chansen. Nu ska han steppa upp och visa att han är förtroendevärd. Att Jesus kan lita på honom. Han har förberett sig. Han har allt är lagt på plats för att han ska steppa fram. Han ska tillsammans med Jesus leda den här lilla brokiga skaran när Jesus konfronterar stora rådet och maktens hjärta i Jerusalem. Det är liksom den bilden han lever med. Nu kommer min stund i ljuset. Nu händer det. Tror han. Och så kommer Satan inför Gud med en begäran. Och det är ju en väldigt märklig tanke. Eller hur? Vi tänker oss ju inte direkt att de två talar med varann. Eller hur? Eller att de skulle ha något med varann att göra. Samarbetar Satan och Gud? Nja, det gör de ju inte. Men poängen är att Jesus, han beskriver det här som att Satan har begärt att få sålla Simon Petrus liv som ett vete. Det är inte särskilt sannolikt att frågan har ställts ordagrant på det sättet faktiskt. Därför att Satans begäran om att sålla har nog snarare handlat om Satans begäran att få skaka och förgöra. Sållning, det är nämligen en väldigt positivt laddad bild. Sållning, ett såll, det använder man för att skilja böset, som vi säger där jag är född, från fröerna, från säden. Det är en god sak. Och Satan, han gör inte det i människors liv. Han har nog inte bett att få sålla Petrus liv som vete, utan han har begärt att få Petrus på fall. Det är alltid hans mål. Det är ju ganska anmärkningsvärt. Vi kan bara notera det. Det är en annan predikan. Men vi kan bara notera att han behöver be om lov. Vi noterar det. Han gör inte vad han vill. Men frågan anmäler ju sig. Varför säger Gud ja till det? Är inte det konstigt? Djävulens avsikt är som sagt att ruinera och förgöra Simons liv. Det ska skakas och allt Simon Petrus värderar ska tas ifrån honom. Men det sker någon slags växling i den här dialogen. Gud tar djävulens begäran om förgörelse, om att fullständigt liksom skaka sönder Petrus liv, och så vänder han på det där. Och det är som att Gud tar till och med djävulens framfart i människors liv och lyckas göra något gott av det. Det är anmärkningsvärt. Djävulen slaktar själ och förgör. Men Gud, han ser det här och säger i någon mening ja. Därför att han ser en sållning framför sig. Satans lyssna nu. Satans skakningar kommer att tjäna Guds syften. Till och med det kan Gud göra något vackert av. Petrus förnekelse, den är naturligtvis inte god i sig själv. Det är en katastrof att det äger rum. Och det är framförallt för Petrus en personlig katastrof. Han som ska bli församlingens pastor och ledare. Han vägrar att kännas vid Jesus. som han har lovat att precis inte det ska hända. Han har ju inte bara, ni vet, kommer ni ihåg vad vi läste här? Det är ingen romersk pluton som frågar om han känner Jesus. Det är en liten tjänsteflicka. Alltså det är så billigt. Eller hur? Och han som har lovat att både gå i fängelse och i döden, han pallar ju inte trycket när tjänsteflickan frågar hur är det egentligen? Poängen i Bibeln, det här pratade vi om igår när vi pratade om tröst, det är inte var smärtan kommer ifrån utan vad den leder till. Bibeln ger ganska otillfredsställande svar på var smärtan kommer från. Utan det som blir intressant är vad händer med oss när vi är med om motgångar, nederlag, frestelser, fall eller prövningar. Vilka blir vi? Satan har bett om lov att skaka Petrus liv och Gud har gett sin tillåtelse därför att ur hans perspektiv är det en sållning, något gott som äger rum. Petrus går runt med en massa saker i sitt liv som i den här situationen kan få befrias, som han kan bli löst från. Och Petrus djupaste svek, hans i särklass sorgligaste och mörkaste erfarenhet, det är med och på sikt gör honom till en god ledare. Man kan ju grunna lite på vilken sorts ledare Petrus hade blivit utan den här erfarenheten. Det är en hypotetisk tanke. Men min gissning är att han blir en bättre pastor efter detta. Kanske är det därför han kan säga i sitt första brev, Petrus första brev, sätt allt ert hopp till Guds nåd. Och jag riktigt ser framför mig när han sitter i Rom och skriver det där eller dikterar det för en skrivare, att det liksom ryser den där gamla aposteln, för han vet vad han menar med det. Det sitter i hela kroppsminnet att Gud rörde vid honom med sin nåd. Han är inte apostel för att han har spelat sina kort väl. Han är apostel för att han har lutat sig med hela sin tyngd mot Guds barmhärtighet. Och han har erfarit att det höll. Och Jesus uppmanar honom. Vet du, det är ju inte alltid vi får det här förhandsinformationen som Petrus får. Men Jesus uppmanar honom, så småningom vill jag att du vänder tillbaks. Och det är en väldigt klok uppmaning. Visst har vi alla varit med om det där. När vi har fallit för en frestelse eller andra typer av motgångar äger rum. När vi tycker att livet spricker sönder och skiter sig för oss. Så kommer en liten tanke smygande. Nu är det bäst att jag håller mig för mig själv. Nu går jag inte till pingstkyrkan. För där verkar de ha sån koll. De verkar ha så välkammade och ordnade liv. Och så bedrar vi oss själva och så gömmer vi oss. Så småningom, ni vet, när Petrus möter den uppståndne Jesus på stranden, så är de ju i båten och han är med om ett nytt fiskunder, precis som när han mötte Jesus första gången i Johannes 21. Och då står det så konstigt, det står att de är i båten och så säger Johannes till Petrus, det är Herren. Och då står det att Petrus klädde på sig och hoppade i vattnet. Är inte det jättekonstigt? Varför gör han det? Det är som att Petrus känner samma sak som Adam och Eva. Jag måste klä på mig, för jag har syndat. men han vänder tillbaka. Och efter den här krisen, som han inte vet om han ska överleva, vänder han tillbaks djupare rotad, bättre rustad och tätare bunden vid Jesus. Mer befriad från sig själv. Det är bara den som på djupet har erfarit Guds nåd som kan förkunna evangelium. Ska vi läsa vad han själv skriver i sitt första brev och i första kapitlet. Där står det så här. Då han pratat om Jesus och räddningen. Och så kommer vi in i vers 10. Det var denna räddning som profeterna sökte och forskade efter när de profeterade om den nåd som ni skulle få. De ville utröna vilken och vad slags tid som Kristi ande i dem syftade på när den förutsade de lidanden Messias måste utstå och den härlighet som skulle följa. Det uppenbarades för dem att inte vara sig själva utan er som de tjänade med sitt budskap. Petrus han berättar om hur profeterna i Gamla testamentet ser räddningen, men de har lite svårt att riktigt greppa den och förstå vad den handlar om. De bara får glimtar av det. Och sen står det så här. Detta har nu kungjorts för er av dem som i helig ande, sänd från himlen, kommit till er med evangeliet. Detta som änglarna längtar efter att blicka in i. Varför står det så? Vad är det änglarna inte riktigt kan ana och förstå? Nåden. Änglarna kan inte förkunna evangelium för de har aldrig syndat. Men Petrus med sitt brutala, liksom, totala genomklappning, han kan förkunna evangelium därför att han har smakat Guds barmhärtighet. Det är paradoxalt nog så att förlåten synd är kvalifikationen för att kunna tala evangelium. Det är den som smakat på nåden som kan ge den till andra. Ser ni här hur Jesus liksom tar djävulens vapen, vrider dem ur hans händer och använder dem för sina goda syften. Djävulen måste ju, i den mån han kan det, sitta och riva sig lite i huvudet. Vad jag än gör kan Gud använda det för sina syften. Jag sköt in mig på hans närmaste man och det blev en berättelse om Guds nåd. Guds handlande med oss har därför för avsikt att vi liksom ska behöva honom och djupast liksom luta oss mot honom. Är inte det lite själviskt av Gud? Att han liksom skär av andra trådar så att vi ska bindas vid honom. Är han en i raden av alla maktfigurer som bara önskar binda upp oss människor och göra oss beroende av honom? Går den kristna drömmen till sist ut på att göra oss till någon slags fogliga tjänare, kuggar i den kosmiske professorns evighetsmaskin? Är det det han håller på med? Ja, det skulle kunna uppfattas så om det inte vore för att Guds innersta väsen handlar om frihet, tröst och barmhärtighet. Hans önskan är att på djupet göra oss till fria människor. Bibelläraren Agne Nordlander, han skrev en bok för många år sedan som heter Helighetens återkomst. Och då säger han en väldigt kärnfull sak där som jag har tänkt på ofta. Han säger så här: ju mer bunden jag blir vid Gud, desto friare blir jag gentemot allt annat. Det är så. Det finns en slags paradox i det, att ju tätare jag binder mitt liv vid Jesus Kristus, desto mer frihet smakar det. Desto mer blir jag mig själv. Och här någonstans kan vi ana vad som händer när lidandet hamnar i Guds händer. Han har inte sänt det. Hör du mig nu? Han har inte sänt mörkret och lidandet. Han är inte dess ursprung. Men han räddar oss inte heller alltid ifrån det. Utan det får tjäna hans syften att söka oss, att vinna oss och att befria oss. Petrus möter efter sveket för första gången sig själv. Hans liv har skakats och lik den där säden som har sållats så skiljs det bestående från det flyktiga. Och den här lärjungen som är ganska full av sig själv, stor i truten och ganska kaxig på många sätt. Han blir skakad i sitt innersta. Djävulen försöker förgöra hans liv och Gud låter det ske. Jag säger det med stor varsamhet och tveksamhet. Därför att du som är mitt i smärtan eller förlusterna, jag önskar av hela mitt hjärta att du inte gick hem härifrån och hörde en gravt förenklad skiss över livet. Det är jättekomplicerat det här. Det här är allt annat än enkelt, framförallt när man är mitt i det. Låt mig få säga det. Det är ibland obegripligt att Gud inte griper in. Och jag känner inget som helst behov av att försvara honom. Den onde själv vädjar om att få skövla. Och Gud säger ibland ja, enligt den här texten. Hur kan han det? Anar en slags smak i det här av den ständigt paradoxala guden som liksom verkar baklänges. Livet skakas, ondskan tror sig fira segrar. Men lyssna nu, Gud har inte för en sekund släppt oss med blicken. Mörkret tror, och ibland tror vi det också, att allt ohjälpligt har gått sönder. Och då hämtar jag ganska mycket tröst i en sån här text. Så småningom, det är också min erfarenhet, när livet sprack, när det inte blev som jag hade tänkt, när drömmarna dog, så kan man genom det man är med om i Guds hand vara med om hur det där vänder och jag kan få styrka mina bröder och systrar genom det. Det är som att den här texten säger: håll ut Petrus, håll ut Karin, Johan, Emma, allt vad vi heter. Och alla andra som sliter med sitt liv. Det som är djävulskt i våra liv ska kallas vid sitt rätta namn. Men sista ordet är inte sagt. Gud förmår ta det mörkaste, det mest destruktiva och vända det till något gott. Och glöm inte Du står på bönelistornas bönelista. Såg ni vad det stod i den här texten? Jag har bett för dig, Petrus. Vad är det han har bett om? Ska vi ta en handmick? Det här känns lite... Det han har bett om, det är att tron inte ska ta slut. Och tänka att det är exakt precis det som står på spel. När det spricker i våra liv så ber Jesus för oss. Djävulen kallas för åklagaren. Det är åklagaren som ständigt vill få mig befinnas skyldig. Men anden beskrivs som försvarsadvokaten. Till och med när Petrus syndar ber Jesus för honom. Vågar du tro på det? Till och med när du syndar. Till och med när du förnekar att du känner honom, ber han för dig. När du har vänt Jesus ryggen står han ändå på din sida. Korset är det yttersta exemplet på att Gud kan använda precis vad som helst. Jag har ju ett fint kors här framme. Men ett romerskt kors, det var allt annat än vackert. Jag sa igår att det här, för den som skulle komma in härifrån antiken, så skulle det här uppfattas ungefär som att man hänger upp en elektrisk stol på väggen. Det här är det mest brutala antikens människor kunde tänka sig. Och varför har vi ett kors här? Det ska vi naturligtvis ha, det är helt riktigt. Därför att det där, det påminner dig och det påminner mig om att hur brutalt livet än är, så kan Gud göra något vackert av det. Gud kan förändra vilket mörker, vilken djävulskap som helst, också din. Petrus liv blir använt i Guds hand därför att det märks av ett kors. Han lägger ner sitt liv så som det ser ut, med förtjänster, stolthet, synder, brutalitet, svek, missriktad religiositet. Han lägger ner alltihop inför Gud, och i Guds hand kan det där tjäna högre syften. Misslyckandet och livskrisen har ingen mening, men får mening. Och redan i förväg, innan katastrofen är ett faktum, säger Jesus: jag har bett för dig att din tro inte ska ta slut. Amen. Ska vi be tillsammans? Herre, tack för att du äger förmågan att bryta in, som vi hörde i inledningen av dagens gudstjänst, med ljus i kaoset. Tack att vi får komma till dig. Du får tala sant med dig om det som sprack, det vi sörjer, det vi önskar skulle vara annorlunda, om det som härjat med oss, både människor och makter, Nu kommer vi till dig. Och ber att det som är våra liv, våra erfarenheter, det skulle du ta i dina händer och göra något som talar om dig med. Kom oss till mötes. Tack att du inte jagar oss, dömer oss eller fäller oss. Du ber för oss. Jag ber för mina vänner i den här kyrkan som just nu sliter med sitt liv. Smörj våra ögon så att vi kan se att du inte har släppt oss med blicken. Och att du kommer att få sista ordet. Amen. Ska vi göra så i avslutningen av vår gudstjänst att vi öppnar